Radio Nola Skogs.
Ja, god morgon kära lyssnare. Jag heter Sven Lindblom och jag är programvärd idag. Och gäster i studion det är Andreas Domeij som är känd som serviceman och träningsrådgivare med mera inom skidåkning. Samt Mona Nilsson som är nybliven världsmästare och gillar skidor som motion. Vi kommer att prata om väldigt mycket om skidor som med glädjen med skidor och varför det är så fin motionsform nu den närmaste timmen. Och för att komma i riktigt god stämning så ska vi faktiskt ta inleda med att lyssna till den här som de brukar veva varv efter varv inför uppvärmningen och inför starten av Vasaloppet. Och det är den här låten We Are Old and Winner. Sen så ska vi börja snacka skidor på allvar. Ja, tack Erik Bergström, du som sköter tekniken åt oss idag. Du är säker. För skidåkning, det är ju för många som nu är uppe i övre medelåldern och medelåldern och så, då har man minnen ifrån skoltiden. Det är täckjacka, täckbyxor och varmt och bakhala skidor. Och hur får man de människorna till att bli intresserade av skidor idag, Andreas?
Oj, ja, det är ju en utmaning definitivt där. Och det är precis som du säger att människor som jag möter där man vill prova skidåkning eller kanske företag som har vill ha testa lite skidåkning och prova på det har ju den här bilden som du säger att det är täckjackan, det är jeansen, det bakhala skidor i skolan, och man kanske till och med hade vandringsfritt. Och att kunna, vad ska man säga, inte lura över dem till att tycka om skidåkning, men att kanske förstå vad skidor handlar om, så är det väldigt mycket att man kanske kan åka lite skidlektioner, eller vad man säger, man får prova på att få hjälp med tekniken. För skidåkningen är ju en väldigt teknisk gren. Det har väldigt många olika växlar. Man kan se på SVT har ju kört lite olika med Mattias Svan om hur man finns olika växlar i den diagonalåkningen. Så det finns, den är väldigt teknisk. Och kan man, förstår man den delen, eller vad säger man, när man får prova att åka tekniskt, så blir skidåkningen väldigt enkel. Det tillsammans med kanske rätt valla under fötterna, så får man en väldigt positiv upplevelse.
Men för att komma igång då, kan man komma till dig då och låna skidor och få hjälp med att starta?
Definitivt. Jag driver ju domains.se och håller på väldigt mycket med just den grejen, och har ju företags, både mot privata personer och mot företag, där man kan, det har inget problem att fixa i alla fall 10 eller 12 stycken utrustningar. Om inte annat så har jag alltid snälla vänner, utav en till exempel Mona som är bredvid, som också brukar låna ut sina skidor och kompisar och sånt. Så att det brukar alltid gå att lösa. Det viktiga är bara att man vågar prova. Det är väl den som är det viktiga hos individen.
Ja, Mona som är också gäst i studion. Ni är ju på väg att ta över gymmet i Paradisbanet, har vi ju läst i tidningen, och ni bekräftar ju också idag. Ni hjälps åt med det här dock för folk att börja intressera sig för skidor?
Den tekniska biten, det överlämnar jag helt till Andreas. Jag kan stå för att inspirera människor att följa med och tycka att det är roligt och så, men rent den tekniska biten, där känner jag mig inte trygg nog att lära ut till någon annan. Men däremot så hoppas jag att kunna förmedla glädje i att träna, och vad kroppen liksom blir glad och mår bra utav det.
Men varför är skidåkningen bättre motionsform än övriga? Man kan väl sitta på en trampcykel i gymmet också, spinning och sånt där.
Absolut, jag tycker oavsett vad du gör så är det viktigaste att du tycker att det är roligt. Och tycker man att det är roligt att vara ute, om man tycker att det är roligt att röra sig i naturen, då är ju skidåkning ett jättebra alternativ. Sen så är det ju skonsamt för kroppen. Om vi tänker att du ska börja och springa till exempel. Att springa handlar ju om att hoppa på ett ben framåt. Du hoppar ju hela tiden på ett ben, och det är ju ganska stor belastning på kroppen. Medan skidåkning, den belastar ju inte leder och muskelfästen och så på samma sätt.
Men visst är det också så att man får en allsidig träning av kroppen, både buk och armar? Och...
Ja, hela kroppen på mindre insats, som man säger så, vad man satsar i rent fysiskt.
Och det här som du säger, mindre belastning, det är inte så stor risk för skador alltså?
Ja, du kan ju alltid ramla och ja, slå dig, och sen så är det ju självklart, det är som Andreas säger, det är ju tekniskt, så hur bättre du blir på att åka rent tekniskt, desto mindre risk. Självklart finns det ju skador i skidåkning också.
Ja, du vinkar Andreas.
Ja, det som är, om man till skadebiten är väl, som Mona säger, man brukar, om man ramlar ibland så kan man bryta båtbenet i tummen. Om man säger, det är väl en vanlig skada som man kan råka ut för att man tar emot sig med stavarna. Det är väl en, ska man säga, en dramatisk skada kanske i skidåkningen så. Sen är det väl, kan man väl få kanske något, har man inte åkt så mycket skidor och man börjar åka på där det blir snö från början, så kan man kanske få att man känner av ljumskar eller höftböjare om man åker väldigt intensivt första veckan. Och det är väl egentligen det som man kanske ska vara observant på. Men har man åkt några gånger och det är under vintern, så brukar det inte vara något problem. Att visst, man kan bli lite trött i ländryggen, men ofta är det för att man blir trött, inte för att man blir skadad, om man säger då.
Ska man åka klassiskt eller skate?
I vilket anseende då, tänkte du bara vara rent...
För motionssynpunkt?
Motionssynpunkt, ja, det tycker jag man ska åka där man tycker är, där man gillar eller vad man tycker känns bekvämt. Jag tycker att rent fysiologiskt finns det ingen anledning att skate eller klassiskt skulle vara mer eller bättre eller sämre eller sånt, utan det är väldigt allsidig del som man rör på kroppen, använder både armar och ben och så ändå. Va? Så att vissa kanske är lite lättare att åka skate om man kanske har åkt skridskor förut eller den delen, och vissa kanske åkt lite slalom och då är det lättare att stå med skidorna ihop, så att det är lite upp till betraktaren.
Många tycker ju att det är bökigt det här med utrustningen, och framförallt då vallningen, bakhåll som vi nämnde inledningsvis här. Vad har du för råd när det gäller vallningsfria skidor, en bra lösning?
Ja, du har ju, som du säger, vallningen är en liten utmaning. Jag tycker väl där att jag försöker att förenkla det för mina människor som jag möter. Och det har ju kommit någonting på senare år som kallas för tejp, som man kan använda och som funkar helt okej. Tycker jag. Det jag kan se är väl kanske lite när man ska köra skidlektion eller man ska köra skidteknik. Det för att träna tekniken så kan tejpen släppa. Alltså man har inte det här riktigt kanonfästet som man kanske behöver för att kunna åka tekniskt rätt. Då kan det vara bra att man kan valla burkvalla om man säger det, för den klassiska delen. Nackdelen är ju kanske att med burkvallan så tycker man att man behöver 20 stycken burkar. Men jag brukar prata om tre. Då räcker det väldigt långt och de tre burkarna brukar fungera väldigt bra.
Och vad är det för burkar då?
Ja, man brukar prata om att det finns alltid någon burk. Nu ska vi inte favorisera kanske något märke, men det finns alltid någon burk som kanske ligger runt plus en, plus två, ner till minus en. Man brukar prata om en nollburk. Den brukar vara bra för den kan gå om det är lite inte klisterföre, men om det är lite mjukt om man säger då. Sen vill man gärna ha någon kall burk, kanske som är från minus 5 till minus 20. Någon vanlig blå går jättebra. Och sen ska jag tycka att man ska ha en jättebra burk som man kanske inte tävlar på, men är Rode Multigrade som är 0 till minus 2. Den kan man köra med om det är minus 20 också, men den fäster väldigt, väldigt bra och det är lätt att valla ut den och få bra fäste.
Men minus 20 sa du, Mona, som du är klokare hör jag. Ska man träna när det är minus 20?
Det där är ju gränsfall, ska jag säga. Jag personligen, jag känner så här, jag kan absolut träna då det är minus 20. Men jag vill inte köra hårt då det är minus 20. Jag vill inte dra ner så väldigt mycket luft i lungorna, för då blir jag hostig. Och det är ju lite olika hur man tål kylan så. Men sen om man tittar över ett helt år så kanske det inte är så många dagar det är minus 20, och då kanske man kan hitta på någonting annat just då.
Precis. Jag har ju några Vasalopp bakom mig jag också. Jag brukar sätta kölgränsen vid 15 och det är ganska få dagar som det kallar en 15.
Visst är det så.
Visst hade ni någon not att föreslå också?
Ja, precis. Vi har ju en fantastiskt bra första låt. Vi har ju fått en liten låtlista som vi ska ha. Och det är en Galenskaparna har ju varit med och gjort den. Och det handlar ju om mera sport. Och det är väl lite grann det vi älskar. Vi tycker det är viktigt att man, vad ska man säga, att man rör på sig överhuvudtaget. Sen oavsett vilken idrott man väljer. Det är väl kanske inte den viktigaste delen. Men försök att ha roligt.
Och våga prova.
Ja.
Det händer inget farligt om man inte kan.
Nej.
Som inte alls är kort. Ja, det vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll, hockey, curling, bandy, golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är bollar, klubbor, räcker och puckar, släggor, slut och straff. De berättar hur det går och står och gör som känns. Bränns och känns och spänns och vänds. Sparkar och bökar och stångar och stökar. Och kämpar som varandra står på äng och det är loppar och driver och stötar och nickar och servar och nät och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de. Hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing och icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör en strut. Hej! Och så är vi nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra?
Ja, det är det jag.
Här är nästa sportbatalj. Ja, det är skallar och kroppen, hästar och kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är resultat som är vid plakat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är rally och kul och skridskor och salka och till och med dubbellåt. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är träning och tävling och sorg och förtvivlan och ramla och missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när
blir och blev och om det blir.
Varför och därför och utför och nerför.
Ja, varje liten fråga får ett svar och alla krigar och svettas och fights och dödar och hatar och ramlar och slåss. Och överallt så snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tackar de och hatar de och hatar de och backar de och backar de och tjatar de och tjatar de. Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
Labarabaram.
Till slut. Lappam.
Ja, det var ju träning under stor glädje. Stor glädje.
Man blir glad i hela hjärtat.
Ja, man blir det. Och det är det som är meningen med träning, att man ska ha glädje i det man gör.
Ja. Och de har hjärtat bra också. Ja. Då det får jobba.
Just det. Om vi har kommit över nu initialskedet så att säga, och man börjar tycka att det är roligt att åka skidor, så då kanske man finner att man ska träna lite mer rationellt också. Har du något god råd för oss nybörjare?
Ja, när man ser träning i allmänhet så är det väl kanske lite så att som nybörjare så är man jättetaggad om man kanske har börjat hitta den idrotten eller den aktiviteten som man gillar. Så brukar det faktiskt bli så att man spänner bågen alldeles för hårt och man kanske tänker, ja, jag hinner lätt 5 pass i veckan, eller ja, det här är inget problem. Och sen så tar man i sig utav kung och fosterland, och sen går det här jättebra kanske i 1, 2, 3 veckor, 4 veckor kanske, och sen så kommer det bakslag. Men ofta så är det ju så att man kanske inte har gjort så mycket från början, och sen helt plötsligt börjar man åka skidor jättemycket, eller man börjar göra någon annan lidot väldigt mycket, så får man lite ont, man får träningsvärk. Och då börjar man känna, aj, ryggen kommer sig påmind här, och det blir lite saker. Och det är ofta så det ser ut, och då blir det att då blev det jobbigt, och sen hittar man lite ursäkter. Utan det är mitt grundtips där, det är så att okej, har jag en tid som innebär att jag kan träna 3 gånger i veckan, ta bort en gång och sen tränar vi 2. Då brukar man hålla det på nivå där man känner ett sug efter varje gång. Och man kan känna att jag vill ut, jag vill fara iväg och träna. Det jag tycker är roligt. Det brukar vara en bra start, så man liksom verkligen tar klivet ifrån att våga göra det.
Ska man dricka under träningen?
Oj, ja, det är också en härlig fråga. Och det är så att dricka under träning tycker jag definitivt man ska göra. Då beror det på lite vad man ska dricka. Jag skulle rekommendera, tränar man en timme, så kanske man inte måste dricka om man tränar 2-3 gånger i veckan. Men tränar man mer än en timme, så ska jag definitivt tycka att man ska dricka vatten. Tränar man lite gärna mer och man kör långa pass, som man säger, man kanske åker 1 timme upp till 2 timmar, eller man kanske pratar om att man åker 3 mil på en lördag eller sådana saker, om man sitter skidåkning då, så tycker jag fortfarande att man ska dricka vatten. Men är det så att man ska prestera och man vill köra fort, och man vill, vad ska man säga, ja, och köra jättetuffa intervaller eller den delen, då skulle jag definitivt rekommendera att man kanske dricker en dryck som innehåller socker eller sportdryck eller någonting då, för att kunna få energi under passet.
Så att, det är om man kör mer än 2 timmar alltså?
Nej, du kan köra ett jättetufft pass som en timme, ja. Med intervaller och sånt, och då tycker jag fortfarande man kan dricka sportdryck. Det är lite grann så att man brukar prata om att använda olika energisubstrat när man tränar, eller olika energikällor. Vi tankar ju bilen med diesel och vi tankar ju med bensin. Och vi kan ju, beroende på vilken bil vi har, och lite grann beroende på hur fort vi tränar, så kommer hjärtat att vilja ha, ju snabbare hjärtat slår, ju mer vill vi ha kolhydrater. Och ju långsammare hjärtat slår, ju mer kan man använda fett. Och det blir lite annat att ska vi träna kroppen på att använda fett som vi vill göra, vi vill ju spara energi, om vi ska åka till exempel Vasaloppet så vill vi spara så mycket energi som möjligt. Och vill vi då använda, alltså vill vi kunna spara energi och bli bra på att kunna göra det, så måste vi träna med att använda fett som energisubstrat eller fett som energikälla, och då kan vi inte tillföra kolhydrater under träningen.
Är då man ska dricka bara vatten?
Och jajamän, och köra lite längre. Men då är det viktigt att det går långsamt också. Man kan inte köra hårt då, utan då måste man köra långsamt. För annars kör man sig tom, om man säger då. Mm-hmm. Medan däremot är det så att vi ska prestera, och vi ska åka, säger vi fabriksloppet nu, som har blivit fjällrävenloppet här i Örnsköldsvik. Om 2 veckor ska vi åka det loppet, då måste vi ha kolhydrater, för då vill vi ha så mycket energi som möjligt. Vi vill ha snabb energi ute i blodet, så vi kan bara suga i oss energin och orka allt vad vi kan.
Men det är många som tränar för Vasaloppet här i bygden. Bör de då dricka vatten under träning?
Ja, jag tycker att man ska välja sina pass. Jag tycker att man ska dricka vatten om man ska köra lugnt och länge. Och ska man köra hårt och länge, eller man ska köra tuffa intervaller, så tycker jag man ska dricka sportdryck. Sen är det också så att det man ska med sig, att ska man nu åka Vasaloppet, så tycker jag att då ska man titta på, okej, vilken dryck kommer Vasaloppet att servera? Det finns ju jättemånga olika märken sportdryck man kan dricka. Prova den drycken innan. För tyvärr är det ju många som tränar ett helt år för Vasaloppet. Och så kommer man till Vasaloppet och sen står det någon ny sportdryck. Och så tänker man, den här tar jag för den här är fantastisk. Och sen så vrider magen sig åt. Eller man måste ut i skogen på toalettbesök eller den delen. Och då har ju all träning ett helt år. Och hela upplevelsen blir ju faktiskt lite förstörd. På grund av att man kanske provar någon ny sportdryck som man aldrig har provat. Så mitt tips där är ju att våga testa det som serveras. Så att man vet om att kan jag ta en kanelbulle efter 3 timmar? Ja, det kan jag göra. Prova det också då så att man vet om det innan.
Alltså man behöver alltså veta vilken dryck som serveras under loppet då, helst pröva.
Jag skulle göra det definitivt. Och speciellt kanske nu då man ser de som är och väldigt långt fram, kanske har serviceteam om man säger, va? Och de har ju fullt koll på vad man dricker. Men tittar man även lite längre ner och de här stationerna där man serverar dryck, så skulle jag vara väldigt noga med att veta vad de serverar. Och som Vasaloppet till exempel har ju stora sponsorer eller stora samarbete med olika företag som gör olika drycker och sånt.
Men du brukar ju servera den berömda blåbärssoppan och även buljong.
Jajamän.
Är den bra dom då?
Ja, det tycker jag definitivt. Det är alltså sportdryck all ära är ju jättebra, men du går ju jättebra att göra egen sportdryck med lite salt och lite socker. Så att det beror ju bara på att blanda i lite gärna hemmagjord pressad apelsin, så har du ju en jättegod sportdryck. Så att det beror lite gärna på vad man vill göra.
Ja, jag ska spela Erik Berg som tar fram en låt.
Jajamän, det stämmer bra. Och med tanke på att vi ska spela den här låten som är, jag tror faktiskt Mona ska få berätta lite gärna argumentet i den här låten om hur man kan tänka lite gärna.
Ja, men vi tänker så här, ska du liksom prestera och vill utmana dig själv att du ska bli bättre på någonting, så är det ju jättebra att träna på. Man blir ju bra på det man tränar på. Det är ju grunden. Och vill du åka skidor så ska du bli bra på det, då ska du åka skidor. Men man kan ju liksom inte bara åka runt lite försiktigt, utan man måste ju ändå vara beredd att ska man bli bättre så måste du pressa lite grann. Så då måste du ta i upp över backarna och njuta av utsikten, och så får du vila utför. Så det här är Over the Hills and Far Away. Det är en låt som jag brukar använda mig och peppa igång lite grann då man ska göra lite jobbigare pass. We'll be right back.
det här var din inspirationslåt, för du antyder att det kan vara trutungt ibland, men du tränar ju väldigt hårt.
Det beror ju helt och hållet på vem man jämför med. Men absolut, jag kanske tränar hårt för att vara 43 år och tjej.
Så har vi ju fått läsa och höra att du blev ju faktiskt något så exklusivt som du världsmästare i förra veckan.
Ja, i tantklassen. Det är helt fantastiskt att det finns.
Tantklassen, ja, jag 43 år, spänstig och ung. Jag ser inte dig som en tant, verkligen inte. Jag hade väntat mig faktiskt då jag hörde att det var veteran-VM, att en dam på minst 60 och så kommer en tjej.
Ja, tack för den.
Men ett hjärtligt grattis till världsmästartiteln. Du har alltså en guldmedalj nu bland dina träningskläder i tvättstugan.
Ja, precis. Den ligger där än så länge i alla fall. Och sen upplevelsen, den har jag stoppat in i hjärtat och plockat fram dagar då det kanske känns mindre roligt oavsett vad man ska göra.
Du ställde alltså upp i veteran-VM i Österrike och det var 1100 anmälda i olika klasser och du lyckades alltså vinna din klass. Helt fantastiskt.
Ja, det var jätteroligt.
Ja. Nu ska du försvara den titeln också.
Det får vi se. Det tänker jag inte säga än i alla fall, men kanske det. Det var ju en otrolig upplevelse, så jag hoppas att jag ska ha många år framför mig där jag kan göra sådana saker. Och det var en inspirationskälla till att det behöver liksom inte vara slut om man är 30 år. Liksom. Vi har ju tänkt så många gånger att bäst före datum håller på att passera. Men här var ju helt fantastiska människor som var 40 år äldre än vad jag är, som kliver in och presterar på vad jag tycker är en hög nivå och visa en enorm träningsglädje. Och det inspirerade mig oerhört.
Du har ju också som många i din ålder har en småbarnstiden bakom dig, men du har lyckats få livspusslet att gå ihop så att du har haft träning och föräldratid och alltihopa har gått. Hur gör man egentligen för att få tid med allt?
Det handlar ju återigen grunden om att är det någonting man tycker är roligt, då brukar man se till att fixa den tiden. Så att det är ju liksom det viktigaste, att man tycker träning är roligt, då hittar man tid. Sen så måste man vara lite smart och tänka till. Liksom tiden då dina barn är på träning, så absolut, det är jätteroligt som förälder att stå och titta på, men man kanske inte behöver titta alla träningar. Man kan lämna av barnen och så har man träningskläder på sig själv och så ger man sig ut och springer eller åker skidor eller vad man nu vill göra en stund, och sen så plockar man upp barnen och så åker man hem och så duschar man tillsammans. Då har man hittat tid där. Man kanske har varit till svärmor på söndag eftermiddag och äter middag och så säger man att kan du släppa av mig en mil hemifrån eller kan vi fara förbi Skytte så att jag får åka en stund nu, och så kliver man av och så springer man hem eller så stannar man och åker skidor. Så har jag löst det många gånger. Har jag varit på affärsresor har jag alltid haft med mig ändra rullskidor eller längdskidor eller löparskor, eller jag till och med släppat runt på cykeln periodvis, där fick för mig att jag skulle cykla runt Vättern. Så att med lite logistik, lite uppfinningsrikedom och massa träningsglädje så går det. Och sen ibland är det ju så att det går inte. Det får ju inte bli så viktigt att man känner att det hänger på just det här träningspasset, utan man måste vara lite baksor hela tiden, att får man ett tillfälle så vet man vad grejerna är och att man snabbt kan ge sig iväg. Likväl åt andra hållet, att just idag gick det inte, och då är det inte hela världen.
Nej, just det. Men det brukar vara särskilt tjejerna brukar ju ha svårt med vallningen och skidor. Hur har du löst det?
Ja, men du, jag är ju så bortskämd så det finns ju inte. Därför det har ju pappa gjort. Så där känner jag att jag kan inte alls bidra med någonting och säga att jag är någon supermänniska som har lärt mig det. Utan jag har nog snarare talat om att imorgon vill jag åka eller idag, och så har han fixat vallningen. Krasst, ärligt.
Så du åker inte på vallningsfria du heller då?
Nej, inte alls. Utan jag har åkt på riktiga skidor hela tiden.
Mm. Men det är ju riktiga. Jag tycker jag har en viss beundran för det här med vallningsfria, för att människor lätt ska komma igång och...
Absolut, jag har aldrig testat, men självklart, det skulle man kanske prova. Det vore nog något för mig. Utifall att min vallare säger upp sig så måste jag ju ha en plan B. då kanske blir vandringsfria. Mm. Eller så får jag gå på kurs. Det är nästa steg.
Andreas?
Jag kan inflika den. Du säger vandringsfria. Så är det har ju faktiskt kommit också skidor som har stighudar, om man uttrycker det lite under att Håbeck har ju släppt en sån skid. Någon
sorts fiskfjäll under.
Ja, det är till och med stighudsaktigt som man kan byta ut faktiskt, som håller i 100 mil och så här saker. De börjar väl säljas i den här vintern, tror jag. De fanns lite grann i fjol vinter, men de har någon patent på det där. Så jag tror att om man ser i förvallningens skull, för att kunna komma ut och åka på en sjö eller komma ut och vad ska man säga, vilja åka i fjäll, så är det den delen, så tror jag inte att det är så himla viktigt att kunna valla. Utan då går det väldigt bra att åka med vallningsfritt eller de här stighudsgrejerna. Däremot kanske om man åker på en pistat spår där pistmaskinerna har kört och det är väldigt hårda spår, då är det väldigt svårt att kunna använda fiskfjällen, för där är ju tanken att de ska gräva ner sig i snön. Och då blir det lite lurigt med vallningsfritt. Så att jag tror då måste man kanske ha de här tre burkarna för att kunna få fast skidorna. Och sen är det ju så, tycker jag, det att är det lurigt för att åka klassiskt, så prova skate.
Ja, just det.
Då slipper man fastvallan. Det brukar vara härdas.
Ja, du funderar på det här liksom, hur man får tiden att räcka till att gå ihop också. Då är ju liksom två tips som jag verkligen skulle vilja skicka med. Det är dels skaffa en träningskompis. För har man bestämt tillsammans en viss tid, då brukar man se till att pussla ihop det. Så att skaffa någon. Och det är jättesmart att träna med någon som är lite bättre till och med. För då utvecklas man ju. Det är inte kanske alla gånger, men ibland så ska man inte vara rädd att prova att träna med någon som är lite bättre. Och sen våga tävla. Det händer inget farligt om man så skulle bli sist. För en otroligt motivationshöjare att ha det framför sig. Och jag brukar säga att jag tycker om att tävla. Jag kan tycka om de 60 eller 90 eller 5 timmar jag tävlar. Men det jag tycker allra mest om är resan dit. Att fundera över det Andreas säger. Vilka drycker ska det vara? Hur många uppförsbackar är det? Hur många utför är det? Har jag tränat på alla saker jag behöver? Och när man väl står där så är det ju inte så liksom att man tappar jobb och hus och hem utifrån man skulle bli sist. Utan det är ju bara liksom en upplevelse i sig, men vägen dit är någonting jag varmt rekommenderat som motivationshöjare.
Vad kul. Ni lyssnar nu på Radio Nola Skogs, och jag heter Sven Lindblom, och som ni märker så är det mycket skidåkning idag, och vi har Erik Bergström i studion som tekniker. Gäster är alltså Andreas Domeij, som har själv varit elitåkare som junior. Du har ju faktiskt väldigt hyggliga placeringar som junior. Varför du slutade lite för tidigt?
Ja, det vet jag inte. Jag slutade när jag var 27. Men ja, jag har några SM-guld och någon 13:e plats på världskuppen och sånt också, satt som senior. Så att, men ja, det hade varit, kroppen ville inte riktigt, och då är det svårt. Men man kan ju motionera, så det är bra.
Yngre bror till skidskytten Sofia. Och nu är du, sköter du service åt en del team, eller hur?
Ja, det stämmer bra. Jag hjälper en ganska många olika människor och den delen. Jag ska faktiskt åka iväg på olympiska spelen här om 2 dagar. Tyvärr inte som aktiv. Det hade varit trevligt. Men jag hjälper det brasilianska skidförbundet som håller på att utvecklas väldigt i Brasilien. Då. Och ska serva dem, och kommer säkert att serva några grannland också, kanske Argentina, och hjälpa dem lite grann under själva spelen. Så det är jättekul. Det ska bli en häftig upplevelse.
I Sochi?
Jajamän, stämmer bra. Oh,
vad trevligt. Kommer du att se tävlingar också då?
Jag hoppas att jag kan tjuvkika på några tävlingar. Det kommer jag göra. Jag ska skiathlonen här på lördagen, ska det bli riktigt spännande att få följa väldigt nära och live. Då. Så att jag tror det kan bli en häftig upplevelse. Det är lite speciellt ställe där med lite speciell snö, och det kan svänga väldigt mycket. Så att jag hoppas att jag får jobba, vad ska man säga, häcken av sig för att få till bra grejer. Det tycker jag är roligt, så att det ska bli riktigt spännande.
Ja, Brasilien är ju inte känd som någon skidnation precis.
Nej, det är de inte, men Leandro här, Rubeiro, som jag hjälper, är faktiskt riktigt duktig på att åka. Han åker ju sprint då, så att jag tycker han håller en bra klass. Sen är det tråkigt, de har ju inte så mycket snö, och det märks ibland när det är lite svåråkt, så tappar de lite teknik, men väldigt, vad ska man säga, det syns i ögonen hur man brinner för sporten, och det tycker jag är... Det är kul att se att man kan vara så långt ifrån snö och ändå tycker man att det är det bästa som finns.
Jag brinner för sporten, det gör ni ju båda två mitt emot mig här i studion. Jag tycker det ser ut att vara livsfarligt att träffa er, då blir man fast för sporten som glöd som ni utstrålar både i hela kroppsspråket. Ni har någon låt mer att föreslå också?
Ja, det här är liksom det vi pratar om lite grann, det med träningsglädje. Att man ska våga kliva ur de här ramarna som man har och testa något nytt. Jag testade långfärdsskridskor i höstas. Och det var en upplevelse, kan jag ju säga, en utmaning. Och då brukar vi tänka på den här låten med Queen, I Want to Break Free.
Det här går ju lysande. Kan man ha företagsevent och komma till er? Ja, det vi handlar också om livsstilsförändring, att komma igång. Och från softgiftande och tv-serierna och allt möjligt till att verkligen komma igång med motion och tycka det är roligt. Vad har du för råd, Mona?
Ja, återigen, det här, det ska tycka att det är roligt, det ska komma från mig själv. Och man kan ju liksom inte någonstans bara sätta sig ner och tänka heller, jag vill bli smal, eller jag vill bli snabb och åka skidor, eller jag vill bli sån. Utan man måste liksom titta sig själv i spegeln och vara ärlig och tänka liksom, vad har just jag för förutsättningar att göra det bästa möjliga utav min kropp och min vardag? Och vem ska ta ansvar för den förändringen? Och det är som Andreas sa, då kan man ju liksom gå all in och säga att ja, men jag ska köra 5 pass i veckan varav 3 ska vara stenhårda och så vidare och så vidare. Och så faller det på 3 veckor. Utan man måste vara jätteärlig med sig själv och fundera liksom, hur mycket tid har jag att lägga på det här? Hur mycket tid vill jag lägga på det här? Och sen titta vad man kan göra för förändringar. Det kan ju vara allt ifrån att plocka bort vissa tv-serier som man tror är väldigt viktiga i ens liv. Men det går att leva lycklig utan dem. Man kan skaffa sig en träningskompis och ha kvalitetstiden där. Istället för att sitta på ett fik och prata, så kan man springa bredvid varandra eller åka skidor bredvid varandra och prata. Men i grunden så handlar det om att man måste liksom ta ansvar för det här själv.
Ja, definitivt. Jag inflikar det. Och jag håller med fullständigt. Det är ju att Man måste liksom, som man ska uttrycka sig, våga ställa sig på vågen. Om man säger, ska man göra en förändring i sitt liv eller man ska göra någonting nytt, så måste jag våga, jag måste börja med att kanske, ska jag gå ner i vikt, så måste jag ställa sig, kolla, vad väger jag idag? Och sen, och då blir det blir ju in, det får man liksom i sitt ansikte, det är jättehårt och det är jättetufft kanske att se den delen. Och det är samma sak där, ska jag göra en förändring där jag kanske ska börja träna, så måste jag ställa mig i spegeln och titta, vilken förändring ska jag göra? Vad vill jag förändra? Och hur vill jag kanske att den känslan ska vara när jag har gjort förändringen? Vad vill jag uppleva då? Och det tror jag är en viktig man kan ha med sig, att kunna se den bilden av sig själv eller kunna ha den känslan att när jag har kört det här träningspasset så vill jag att det ska kännas så här efteråt. Att man vågar jobba utifrån det. Det tror jag kan vara superviktigt. Så att det gäller att man vågar och kanske är då som du säger också ta hjälp utav den att komma igång. Man kanske behöver en liten spark i rumpan för att våga ta steget. Och, och just hur den kicken ser ut, det kanske är sammon som man går och håller i handen på en lång promenad. Det brukar funka lika bra att ta en diskussion då om ekonomin gentemot vad man kan göra framför köksbordet. Så det går att göra det på många olika sätt.
Jag vet, jag hade ju åkt ner med ett gäng till Vasaloppet för några år sedan, och då var du med i träningsupplägget kring dem som då åkte de flesta för första gången till ett Vasalopp. Är det ganska vanligt att företag gör sådana satsningar?
Ja, så kan det vara. Det är det definitivt.
Och då hjälper du till och Mona. Ni kan ställa upp på träningsråd och upplägg.
Ja, precis. Ja, men rent träningsrådsmässigt och träningsupplägg så kanske jag håller i den biten lite mer.
Brutalt ärligt, men sant.
Ja, precis.
Ja, men Mona är då inspirerad till deltagandet.
Ja, definitivt. Det gör hon absolut. Men visst är det så. Ser man rent träningsuppläggsmässigt så är det ju viktigt att om man ser för Vasaloppet det är att man kanske tänker lite långsiktigt. Att man försöker att fördelen med Vasaloppet är att du kan åka Vasaloppet stort sett inte otränad, men man behöver inte åka så mycket skidor. Jag har ju en hel del skåningar som jag samarbetar med nere i Skåne, och de åker inte många skidmeter på vinter på grund av att det finns väldigt lite snö. Men det går väldigt bra att åka rullskidor, och det går bra att vara allmänt tränad om man säger att man har en helt okej tränad kropp. Så är Vasaloppet inte något stort problem att åka, för just därför att du har inte stötarna, du har inte nötningen på det sättet. Och det är väl det som gör Vasaloppet så unikt också och så folkligt för alla människor.
Vi ska prata specifikt Vasaloppet nu efter den här låten som nu Erik Bergström får plocka fram åt oss.
Ja, det är ju tanken på det här. Liksom. Ska du göra förändringen så ska den börja med dig själv. Och där tycker vi att Michael Jackson har ju en fantastisk låt som hjälper oss att inspireras till det.
For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one got to know. Change his ways, and no message gonna bend any
Ja, nu ska vi prata om Vasalopp, både när det gäller statistik och träningsupplägg. Och du hade en del statistik, Mona.
Ja, vi ska konstatera att snittåldern för att köra Vasaloppet är 41,6 år. Av de 13 800 som kör själva Vasaloppet på söndagen, den första söndagen i mars, då är 6 500 stycken per år förstagångsåkare. Den äldste i fjol, 2013, var 87 år gammal. Och sen Vasaloppet startade 1922 så har nästan 500 000 åkare passerat mållinjen.
Och här är vi vad mycket. Mm. Vad ska man så tänka på i sitt upplägg? Nu är det ju bara en månad kvar, men så nu är det lite sent. Men nu får vi gå in på slutskedet i uppläggningen.
Ja, visst är det så. Tittar man på uppläggningsdelen, om man ser vad man ska tänka på, så skulle jag rekommendera att åka ett sidningslopp. Kanske inte för att man ska sida sig för att man ska ha just den målsättningen, utan mer kanske för att prova på att åka en längre stund och se det som en träningstävling, när man säger då. Det tycker jag är fantastiskt bra, och där kan man då prova dricka den här sportdrycken, och man kan prova få den här nummerlappen på sig och hur känns det, och få lite erfarenhet. Det är en väldigt viktig del. Sen om man tittar lite närmare, så tycker jag också att man den här månaden som är kvar försöker få lite grann skidvana. Kanske inte ändra om så mycket tekniken och sådana delar, utan kanske mer försöka finslipa lite grann. Hur ska jag åka? Hur ska det kännas? Och börjar man titta sen sista veckan emot Vasaloppet, så skulle jag rekommendera att man, när man kommer på Vasaloppet på söndagen, då ska man vara sugen. Man ska vilja stå, man ska känna att jag har rört mig, man kan inte helvila, men man kanske har rört sig lite mindre än normalt, så man känner att vad det ska bli härligt att få åka. Man liksom känner att man är lite utvilad och man har fått i sig lite mer kolhydrater än normalt kanske, och man har druckit lite extra mycket vätska de sista dagarna, och så att man liksom är laddad och full med energi, så man inte kommer till Vasaloppet och man har stressat in i det sista, och man har varit ute och kört jättetuffa intervaller på torsdag, fredag, för att det var jag tvungen att göra, utan mer att man kommer dit och har sista veckan kan man inte göra så mycket, utan då handlar det mycket om att vara där mentalt och att man är laddad för uppgiften. Så att det är väl kanske lite de här sista tipsen inför det själva Vasaloppet.
Du, Vasaloppet är ju också, du har ju nu provat fyra gånger i månad, kört fyra varv, eller hur?
Mm. Ja, det är ju ingenting mot dig, men ja. jag ser inspirationen är att jag ska göra den lika många gånger som dig i alla fall.
Men du, visst är det här, det är ju en psykisk uppladdning och en psykisk påfrestning också.
Ja, njut av stunden skulle jag vilja säga. När man står där i starten så är det ju ett privilegium att just du och din kropp och dina skidor får möjligheten att stå där. Så njut av den stunden. Men sen skulle jag vilja säga, ha respekt för sträckan. Ha respekt för att det är 9 mil framför dig. Första gången jag skulle åka så hade jag aldrig åkt längre än 3 mil. Men jag hade åkt 3 mil jättemånga gånger, så jag kände mig fullständigt trygg med att jag kunde köra 3 mil. Så att jag tänkte så, om jag gör det, jag ska ju bara köra 3 mil 3 gånger. Hur svårt kan det vara liksom? Så jag körde 3 mil och det gick ju bra. Och sen körde jag 3 mil till. Och då var jag mentalt liksom i mål. Så att då tyckte jag att det var liksom onödig tid att stanna och dricka och äta och sådana saker. För jag hade ju bara 3 mil kvar. Så efter 7 mil, då var det enda jag funderade på, det var om jag skulle kräkas på höger eller vänster sida om spåret. För jag gick helt tom. Så att liksom, då fick jag börja injicera sportdryck i mig själv. Hade det gått att göra med dropp så har jag nog gjort det. Men jag fick ju dricka och så fick jag ta, då kunde jag bara ta mig några kilometer och sen var det ju tomt igen. Och har jag då haft respekt för sträckan, så skulle jag ju ha förstått att när man har kört 6 mil så är det ju inte bara 3 kvar. Så det lärde jag mig den hårda vägen. Och jag tror att det är ganska vanligt att man gör, inte har respekt för sträckan. För man tränar ju inte 9 mil innan du åker dit.
Men man måste alltså vara mentalt... Men du var tydligen dåligt inställd för att det här är verkligen 9 mil. Man ska ha en mental inställning så att man stoppar mentalt också.
Ja, och att man har respekt för sträckan och ser till att man fyller på med energi tidigt. Har därför du... det tar ju slut. Det kan jag ju lova.
Hur har du gjort annorlunda i de senare loppen då?
Ja, där har jag absolut fyllt på med både vatten och sportdryck och gelé och sånt som jag har testat mig fram till. Och sen har jag faktiskt bryter jag ner ännu mer nu. Jag tar mig liksom, okej, nu kör vi så hårt vi kan till Smågan. Och då är det gjort. Och då är det ju bara 13 kilometer till Mångsbodarna. Så då kör vi så hårt vi kan i 13 till. Och försöker inte tänka så mycket längre än så. För skulle jag börja tänka då att, liksom, att gud, jag är jättelångt till Högberg. Då blir det lite jobbigt. Men jag vet att jag klarar liksom 11 kilometer från Mångsbodarna till Risberg. Så försöker jag ta en bit för bit sådär.
Och så småningom är du i Mora.
Ja, och så småningom så är man ju Högberg och Eldris. Och sen så är det ju liksom den där milslånga uppförsbacken genom Moraparken. Som jag tror att de gör till uppförsbacke första söndagen i mars.
Du tror att det är lite grann jordkantring där alltså?
Ja, alltså det, jag är helt övertygad om att den är platt eller lätt utförslutande alla dagar utom första söndagen i mars.
Mm. Ja, så kan det nog kännas.
Håller du med mig?
Ja, jag har ju provat att bli stoppad i Eversberg en gång också. Och det kan jag ju berätta att det var då inte alls svårt. Utan det var ju barmhärtiga människor som stoppade mig. För att jag hade ju inte orkat åka längre än till Eversberg i det före som var den söndagen. Så att jag är evigt tacksam för de som lyfte av mig från spåret och bjöd på bussresa till Mora.
Och det vill säga, det är ju inget farligt. Man kan till och med misslyckas och ändå vilja göra det igen. Om man nu kallar det ett misslyckande. Men du försökte ju långt mycket mer än de som inte prova. Ja. Så man ska våga prova.
Man ska våga prova.
Och det är det Mona säger där med att dricka vätskan från början. Det är ju, tyvärr så tänker många att kanske första backen är lite hysteriskt. Man måste ha lite bra position om det blir led, om det blir trängsel och så vidare. Och sen då åker man upp över myran och man trycker på och man kanske passerar Smågan och man känner att nej, det här är inte tid, men nu måste jag köra. Sen kanske man dricker första gången i Mångsbodarna, och för många kanske har tagit, vi kanske har tagit 1,5, kanske 2 timmar, kanske 2,5 timmar innan jag börjar komma till Mångsbodarna. Och väntar man så länge med att börja tillföra vätska eller sportdryck, så kan det bli väldigt jobbigt. Så jag tror att man ska nog tänka till lite grann, att våga inta energi tidigare på loppet.
Du Andreas, du har ju varit ingått i serviceteam till elitåkarna. Dricker de mycket?
Ja. Det dricks var 50 kilometer. Konstant.
Var 50 kilometer?
Jajamän.
Men de dricker bara med några munnar varje gång? Eller dricker de
ungefär 3 deciliter.
3 deciliter?
Jajamän.
Det är ganska mycket.
Ja, men det behövs. De ligger på en sån hög puls att de förbränner så pass mycket glykogen, så de behöver fylla på hela tiden. Och sen har man då, vissa har ju lite gel och vissa har lite sportdryck, och det är lite olika saker man dricker och sånt beroende på vad vissa magar klarar av och sådana saker. Men det är, man brukar se väldigt tidigt dricker de, och de dricker direkt när de kommer upp för första backen. Det står alltid någon som har fått åka skidor baklänges väldigt, eller baklänges men bakvägen väldigt långt då, för att kunna ge dricka då. Så att de har serviceteam uppe på myrarna och ja, det är hela vägen här.
Ja, vi har sett på TV att de dricker till och med sedan de börjar komma in i Moraparken.
Exakt, och det är lite grann för att få lite uppiggande, om man säger. Det är mycket mentalt också. Det är inte kanske rent fysiologiskt att det hinner ut i kroppen så sista 10 minuterna. Men det kan vara mentalt att få någonting i munnen. Och man känner att nu kom det någonting, och man får en liten kick av det hela grejen, för att man vet att det här är positivt för min kropp.
Mm, då är det bara 3 kilometer kvar.
Exakt, men då får du den mentala kicken att nu blir jag starkare än månad här bredvid. Då vet jag att då kan jag spurta ner hon. Så att det styrs väldigt mycket. Vad ska man säga? Det är därför vissa orkar på slutet lite mer. Och jag tror att det är därför som Daniel Tunell och vad heter det, Jörgen Brink alltid är med på Vasaloppet. Att de har den förmågan att veta att jag är med. Är jag med och har gått 7 mil, då är jag med hela vägen in.
Ja, Tunell och Brink, de har ju vunnit flera gånger var.
Exakt, de har ju varit väldigt dominant tycker jag på Vasaloppets del. Och alltid varit med i toppklungan då.
Norrmännen har haft svårt att hävda sig på 9 mil. Har de inte lika utvecklad drickteknik då, eller vad beror det på?
Ja, det vet jag inte. Jag tror mer bara att Auckland-bröderna är också fantastiskt duktiga också. Va? Så det är väl mer kanske tillfälligheter också, så är det. Va? Men som svensk är ju, tycker jag att det är lite roligare när det vinner någon svensk kille eller en svensk tjej, så är det definitivt.
Ja, det finns ju inget mer svenskt än Vasaloppet egentligen.
Nej, inte inom skidvärlden tycker jag inte det. Då jag själv tävlade så insåg jag aldrig hur stort det var förrän man kom ner till Mora. Och man börjar förstå att Staffan Larsson och Henrik Eriksson som åkte då som var väldigt duktiga i svenska gänget då, att de vann hellre Vasaloppet nästan för ett VM-guld, och det tyckte jag var häftigt att höra.
Ja, ja, jag vet också att Sven-Åke Lundbäck, han ställde upp ett Vasalopp och en vinst, och han anser att det är väldigt, väldigt högt.
Ja, visst är det så. Mm. Visst är det så. Ska vi köra en liten låt till?
Ja.
Ja, då ska vi hoppa ner till en låt som vi tycker om. Det är Winner Takes It All med ABBA. Det är ju en fantastisk skön låt som när man, vad ska man säga, man får verkligen känna lite grann hur det känns att stå där. Och jag skulle gärna vilja, vi börjar även dra ihop oss mot slutet där. Jag skulle även vilja passa på det och säga till er att våga visualisera ert lopp. Våga hitta känslan, hur ni ska känna er uppe på myren och se det framför er. Rutberget är ju ett fantastiskt ställe där man kan få lite sol i ögonen och kanske vara alldeles själv och få den här, våga andas och känn. Bli ett med snön och bli ett med spåret. Då brukar det bli en härligare upplevelse.
Och våga känna dig som en vinnare. Än fast aldrig någon kommer att ringa och be dig åka med på OS. Utan just där och då så är du vinnare i ditt liv.
Men tack ska ni ha, Andreas Domeij och Mona Nilsson, och jag som tackar heter Sven Lindblom, programvärd idag i Radio Norrland Skogs. Det blir liksom farligt att träffa er i gymmet nu på Paradisbadet. Ni kommer att inspirera alla till att bli stordåd både i skidor och andra sporter.
Ja, det hoppas jag på.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
My wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all. The winner takes it all.
So the winner takes it all. And the
ja, ni lyssnar nu på Radio Nola Skogs och jag som är programvärd idag heter Sven Lindblom med Erik Bergström i teknikrummet. Vi ska nu gå vidare med den här, ja, vi sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Man kan också lyssna direkt på webben på www.radioovik.se. Och nu går vi vidare med den här sändningen med att lyssna till en novell som heter Ett halvt ark papper, och det är, den är skriven av August Strindberg och uppläsare är Anke Hagström.
Ett halvt ark papper av August Strindberg. Sista flyttningslasset hade gått. Hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten, vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. Nej, han hade inte glömt något. Absolut ingenting. Och så gick han ut i tamburen. Fast besluten att icke mer tänka på det han upplevt i denna våning. Men se i tamburen, invid telefonen, satt ett halvt ark papper fastnubbat. Och det var fullskrivet med flera stilar. Somt redigt med bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna. Där stod det hela denna vackra historia, som avspeglats på den korta tiden av 2 år. Allt han ville glömma stod där. Ett stycke människoliv på ett halvt ark papper. Han tog ner arket. Det var sånt där solgult konceptpapper som det lyser av. Han la det på salskakelugnens kappa och lutade över detsamma läste han. Först stod hennes namn, Alice, det vackraste namn han då visste, därför att det var hans festmös, och numret 1511. Det såg ut som ett psalmnummer i kyrkan. Därpå stod banken, det var hans arbete, det heliga arbetet som gav brödet, hemmet och makan. Grunden till existensen. Men det var överstruket. Ty banken hade störtat. Men han hade räddats över på en annan bank, dock efter en kort tid och mycket oro. Så kom det, blomsterhandeln och hyrkusken. Det var förlovningen, då han hade fickan full av pengar. Därpå möbelhandlaren, tapetseran, han sätter bo, expressbyrån, de flyttar in, operans biljettkontor, 50-50, det är hon nygift och går på operan om söndagarna. Deras bästa stunder där de själva sitter tysta och råkar se skönhet och harmoni i sagolandet på andra sidan ridån. Här följer ett mansnamn som är överstruket. Det var en vän som nått en viss höjd i samhället men som icke kunde bära lyckan utan föll ohjälpligt och måste resa långt bort. Så bräckligt är det. Här synes något nytt ha inträtt i makarnas liv. Det står med en fruntimmers hand och blyertspenna. Frun. Vilken fru? Jo, den med den stora kappan och det vänliga deltagande ansiktet som kommer så tyst och aldrig går genom salen utan tar korridorvägen till sängkammaren. Under hennes namn står doktor L. För första gången dyker här upp namnet på en släkting. Det står mamma. Det är svärmodern som diskret hållit sig undan för att icke störa det nygifta. Men nu påkallas i nödens stund och kommer med glädje eftersom hon behövs. Här börjar ett stort klotter med blått och rött. Kommissionskontoret. Jungfrun har flyttat. Eller ska en ny anställas? Apoteket. Det mörknar. Mejeribolaget. Här rekvireras mjölk. Tuberkelfri. Kryddbon. Slaktan etc. Huset börjar skötas per telefon. Då är husmodern icke på sin plats. Nej, till hon ligger till sängs. Det som sedan följde kunde han icke läsa. Till det började skymma för hans ögon, som det måste göra för den drunknande på havet när han ska se genom saltvatten. Men där stod begravningsbyrån. Det talar ju nog. En större och en mindre, underförstått, kista. Och i parentes var skrivet av stoft. Sedan stod där intet mer. Stoft slutade det med, och det gör det. Men han tog solpappret, kysste det och lade det i sin bröstficka. På 2 minuter hade han genomlevat 2 år av sitt liv. Han var icke böjd när han gick ut. Han bar tvärtom sitt huvud högt, som en lycklig och stolt människa. Ty han kände att han dock ägt det skönaste. Hur många arma som aldrig fått det.
Tack Anke Hagström. Ni lyssnade på Radio Nola Skogs och jag heter Sven Nimblom. Och nu har vi kommit till punkten vi brukar ge lite evenemangstips. Och då är det givetvis lätt att tänka sig att kulturhuvudstadsåret pågår som allra bäst. Eller har ju nu startat i Umeå och in i upptaktsfasen. Och det gläder mig att Örnsköldsviks Allehanda var där med både fotograf och reporter den gångna helgen och skildrat det här utförligt. det är stort det här med att vara kulturhuvudstadsår, och det är väldigt trevligt att det är så mycket som kommer att smittas över till Örnsköldsvik också. Här får vi ju upptakten till samernas vår, och det blir alltså en stor, ett stort inslag även i Örnsköldsvik, och plus att det är lätt att åka till Umeå och uppleva allt som händer där. Och ifrån den här upptaktshelgen så hade vi också en medmärkare, Sofia Jannok, och nu ska vi lyssna till den låt som jag tror att hon sjöng i Umeå. Mera om det samiska och kulturhuvudstadsåret Umeå kommer jag att berätta om lite längre fram. Men vi har ju kultur också på närmare håll här i Örnsköldsvik. Och då vill jag särskilt nu nämna vår utmärkta digitaliserade bio i Gideå. Kommande lördag så kommer de att sända live från Metropolitan i New York. Och det blir då operan Kärlekstörstande sjöjungfru. Och det är ju en helt fantastisk närvarokänsla att få uppleva direktsändningen från Metropolitan till våra breddgrader. Det är något som jag verkligen kan rekommendera. Och det är inte särskilt långt till Gideå, och i varje fall tycker inte Gideborna att det är särskilt långt till att åka till Örnsköldsvik, så det bör ju vara lika nära för oss att åka dit upp någon gång. En opera, det är ett drama, och den avslutas ju med en dödskyss. Och ett långt, jag har ju varit en ganska flitig kulturkonsument under mina dagar, har ju lärt mig att operan har ju oftast det tragiska slutet. Medan operetten, där är det glättigt och glatt, och där slutar det alltid lyckligt istället. Jag kan också rekommendera Örnsköldsviks museum en utställning om Gösta Hägglund, en industriman i bilder. Gösta Hägglund har ju betytt oerhört mycket för Örnsköldsviks bygden, och stan skulle väl inte haft sina 55-56 tusen invånare om inte det har varit för en sån framstående industriman som Gösta Hägglund. Det är en utställning som jag gärna rekommenderar. Själv tycker jag också väldigt mycket om teater, och kan ju notera då att esteternas avgångsklass, de visar sina stora scenproduktion på Folkan både ikväll och imorgon onsdag. Och de är ju riktigt duktiga. De håller till på Nolaskolan, men de ger sina uppspel på Folkan. Själv var jag också i söndags och såg Teaterspegels uppsättning på Gnistan. Deras fars i år heter 2+2. Och det är en hejdlöst rolig föreställning med, precis som det är en fars, mycket smäll i dörrarna och förvecklingar. Men ja, det är faktiskt roligt hela tiden, så det är något som jag varmt kan rekommendera. Vi Nola Skogs sänder ju även söndagar, och nu kommande söndag så då från 7 till 9, så med repris på måndag, så är det då Kristina Stålnacke som berättar om lite trötta ögon och deadline. Det är lite konstig rubrik, men det handlar i alla fall om tankar om livet helt enkelt. På söndag morgon 7 till 9. Och på tisdag i nästa vecka, då är det Anke Hagström som avlöser mig här i studion, och hon kommer att berätta om Ulve Winter Classic. Och gäster i studion, det är då Ulf Boa Eklund som är åtminstone sommar Ulvöbor. Och så är det Fredrik Ödling som de är gäster då. Och det här med Ulve Classic, med ishockey med mera, det kommer att bli en liten vinterfestival och visa att vi kan använda Ulven turistiskt och för besöksnäringen även vintertid. Sen blir det så, som jag nämnde, mer om kulturhuvudstadsåret. Birgitta Riklund som kommer att berätta om invigningen i Umeå, men också om den delinvigningen som kommer att ske i Örnsköldsvik, om de samiska våren. Och nu tänker vi avsluta dagens sändningar med att Bo R. Holmer läser veckans dikt.
Tanken på dig är som molnskuggans ilande flykt över slätten. En oväntad förbindelse mellan himmel och jord, en blickens vilande färd mot horisonternas bortom. En gnistrande ljuv påminnelse om livets korthet.
Vi har hört Bo R. Holmberg läsa veckans dikt. Och denna vecka var det dikten Till ägnan, som är skriven av Erik Lindegren. Och den är hämtad ur samlingen Svit.